Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Trädgårdssnack.
Ja, då är vi tillbaka i en liten trädgårdstäppa alldeles nära dig. Nu är det Annikas godnattstund.
Läggdags,
precis. Har du några sköna vaggvisor för våra växter idag?
Alltså, du vill inte höra mig sjunga några vaggvisor, jag lovar dig.
Som men, sov du lilla vidung?
Om du sjunger så kan jag ta hand om växtvärlden.
Kanske finns en alltså, skomakare blivit din läste, så vi jobbar på det sättet här. Hörrni, alltså, det handlar lite grann om de som kan behöva hjälp i växtvärlden att komma till ro och få sova lite gott här över hösten och vintern.
Det vill vi ju gärna att de ska göra.
Alltså för en vansklig tid vi lever just nu. Liksom, även om det har varit ovanligt varmt för att vara något som påminner om höst. Om det egentligen är meteorologisk höst överhuvudtaget. Så är det ändå liksom, jag menar, det är bara veckor bort innan det kommer den där första köldknäppen. Liksom, kanske en del av er uppe i landet som har fått redan rätt av.
Ja, för här är det ju det omvända. För nu, alltså det finns ju lyssnare lite över Sverige till oss. Och då är det ju så att på våren så kan de ju se fram emot en massa saker som vi gör här och som de kan göra senare. Men nu blir det ju det omvända. Här flaggar vi ju för saker i vår egen tid. Det vill säga, nu börjar det ju bli lite kallt här nere. Men nu har det ju väl livat rätt svalt där uppe.
Ja, så att de växterna kommer i varje fall, om de inte är fysiskt, så kommer du i varje fall kunna njuta av växterna även till nästa år om du har tagit hand om dem nu.
Det är väl ett bra sätt att sammanfatta det vi ska prata om.
Vad är det vanligaste felet vi gör? Att vi har övertro till att det är inte så kallt, det är inte så farligt, och så kommer det en köldsmocka, eller att vi har våra citrusväxter eller våra olivträd ute, medelhavsväxter.
Jag tror att det mesta grundar sig i nog att man inte har så stor kunskap om många olika växter som vi har möjlighet att köpa nu. Alltså, och det handlar det ju i viss mån om baskunskaper. Ja, så de som hotas av att frysa ihjäl ute till exempel, de ska vi då ta hand om på ett sätt. De som är lite mer exotiska på ett annat, nyplanterade växter kan vi hjälpa på ytterligare olika vis och så.
Det finns med andra ord inget rakt svar liksom, så här generellt hur man ska ta hand om dem.
Nej, utan det är lite olika. Så om vi tar dem där lite i... De första då som jag tycker vi ska hjälpa, det är ju de som fryser ihjäl om de stannar ute.
Kan vi lista några klassiker?
Ja, alltså vi hade en kul typ som vi sålde i år. Granatäpple. Yes. Minigranatäpple. Mm. Men även citrus, oliver, bananplantor.
Vad går gränsen för vad de kan klara, Annika?
Alltså det är lite olika, men om vi tänker oss den här gruppen, de ska inte vara kvar ute.
Nej.
För att de kommer inte klara en normal vinter. Så de grupperar vi ihop. Då har ju de flesta inte möjlighet att sätta den i sin optimala temperatur och den annan i en annan optimal temperatur. Så, utan vi samlar ihop dem och så gör vi någonting som är hanterbart för de flesta. Och då tänker jag så här att... De vill absolut inte ha frost under någon lång tid, men vissa av dem klarar ju en nattsfrost. En oliv går ju inte under för att det är en nattsfrost, men den åker in tillsammans med agaven och de andra. Mm. Och då handlar det för mig om att då tänker vi oss en temperatur då som är mellan 5 och 10 grader. Det försöker vi åstadkomma över hela den här förvaringsperioden. Mm. Och gärna ljus då i tillräcklig mängd. Och då menar jag att har du varmare, då kommer växten att växa. Och då behöver du ju också mer ljus. Så självklart kan du förvara dem här i, låt oss säga, ett uterum. Mm. Men utan ljus så kommer det att bli dåligt för plantorna, för att står de och växer där i 15-20 grader men med dåligt ljus, så blir de ju lösa och får kanske ohyra lättare och sånt.
Men alltså, det finns ju utrymme och så finns det utrymme. Det finns ju sådana som är vinterbonade och klarar av. Och sen har du det lilla utrymmet som är, visserligen då står väldigt nära huskroppen, men som kanske inte är så väl isolerat.
Ja, och det är det jag menar. Därför får man samla ihop det, för vi har så olika förutsättningar för den här förvaringen. Men mellan 5 och 10 grader, det klarar de här växterna. Och fuchsior och kamelior och så. Men de behöver ju tilläggsljus. Så att de som helt står varmare då i det här och kanske uppvärmda utrummet, ja men ge dem då det här växtbelysningen, för det kommer de att behöva. Men håller du 5 grader, ja då kan du ha ganska så mörkt, för då går plantorna och liksom in och sover helt och hållet, och det är ju en annan femma. Då är det ju många som säger till mig, ja men det är ljust i mitt garagefönster. Ja, det är det kanske. Det tycker vi. Men plantan tycker sannolikt inte det, utan den behöver mer. Plus att våra dagar blir ju kortare nu. Och därför blir det ju totalt över dygnet mindre ljus. Och det behöver man ju också kompensera för. Så att ska man nu ha tilläggsljus, så kan det ju vara smart att det tänds tidigare än solen går upp i december och släcker sig senare, så att man inte ger för lite. Så att ljuset i garagefönster räcker inte till en agave. Och framförallt inte om det då börjar bli lite varmare i det här rummet då.
En som jag måste fråga om hur du tänker, för jag vet att det finns någon som faktiskt lyckas övervintra dem utomhus också, även om det är under taklet, så här med agapanthus, Afrikas blå lilja.
Ja, finns lite olika, men rent generellt så skulle jag säga att sätt in den i samma förhållande då, 5-10 grader, inte varmare över vintern, men självklart. Ja, nu kostade din agapanthus dig 400 kronor. Om man är beredd och liksom, ja, men, eller jag har inte något sånt utrymme, ja då får man ju göra det bästa möjliga av det. Man kan ju prova att liksom paketera in den lite, eller vad man nu tänker sig att man vill göra med den, eftersom den måste stå kvar ute. Men måste den inte det, då hade jag ju ordnat.
Ja, men jag bara tänker på det, för jag vet att jag har en god vän som har faktiskt lyckats på friland, satt ut den och lyckats.
Finns vissa sorter som är lite härdigare, men det har, om man nu tänker sig att nu ska vi lämna kvar någonting som är mer exotiskt där i trädgården, då är man hjälpt av ett skyddat läge där det inte blåser, att jorden är oerhört väldränerad och så. Då är det plus för plantan. Får vi dessutom en sån här varm vinter som vi ibland kan ha? Ja, men då är ju saken biff. Men det vet vi ju inte förrän i april nästa år. Hur blev det?
Det är ju lätt att vi tänker också på de här köldsmockorna som är naturligt just nu när vi befinner oss och kliver in. Men sen har du också det läget att de kanske klarar den perioden, men sen kommer det en liten vår med en väldigt kraftfull tidig vårsol. Och dessutom då som kalla nätter och så varmt, alltså det är extrema temperaturväxlingar som det kan vara på tidig vår.
Ja, alltså där är ju många faktorer som påverkar plantorna helt, alltså på totalen. Och de är alltid svåra att säga, ja men gör så här, för det handlar ju inte om enstaka detaljer, utan det handlar ju om att få till någon fungerande helhet, så tänker jag. Så att de som är så där lite mittemellan exotiska, alltså de faller in under det här också. Några kunder jag var hos som hade en takterrass, ja de satte in sina oliver och citrus i en fantastisk glashall som de hade utanför sin lägenhet.
Ja.
Jättebra, det var ju alltid svalt och väldigt ljust och så. Det gick hur bra som helst, så att vi har olika förutsättningar då. När man nu sätter in de här som nu ska övervintras där i 5-10 grader, nu minskar man ju självklart ner på vattnandet också. Växten går i vila. Har den dessutom inga blad kvar, för att den fäller bladen, det finns ju lite olika varianter här nu, eller en fuchsia som är inklippt, eller en pelargon, eller vad det nu kan vara för någonting, så behöver de ju i princip ingen vattning alls. Men de behöver ju tillsynen. Nu ska jag vara sådär tråkig. Man kan få sådana trista typer som sköldlöss.
Ja, just det.
Som under den här vintern nu förstör plantan totalt. Så alltså, även om man inte vattnar, så tycker jag att gå in och lyft på de här plantorna och titta under bladen och så. För lyckas du hitta de två första sköldlössen, så kanske du inte får fler det i året. Så kolla dem i alla fall.
Har du varit med om själv att du har haft något som har gått åt peppan?
För att, för att lager. Har... Mm. Alltså lagerblad som man har i maten med sköldlöss. Vid två tillfällen har jag haft det. Så att det är inte så att, att jag är världsbäst.
Men då finns det några andra. Här, vi har pratat om lite av de här klassiska exotiska citrusträden som man kanske har köpt och livträtt. Men finns det andra exotiska som du tänker att de måste vi ta hand om? De måste vi fösa in inomhus?
Inte fösa in inomhus, men tänk dig att du har någonting som... nu köpte du någonting när du var i Spanien eller så, och du vet inte riktigt vad det är. Det är någonting som kanske lövar av, eller det är någonting som vissnar ner. Så örtartade växter, mycket perenner och så, de vissnar ju ner och är helt under jorden. Ja, men det kan man ju chansa att låta dem vara kvar ute för att se hur det går. Men att hjälpa dem på traven kan man absolut göra. Så har du någonting som vissnar ner och är underjordisk. Ja, när det nu börjar bli lite kallare och kallare och kallare, så tar du alla löv du nu har i trädgården, eller så går du ut i skogen och plockar löv och så lägger du det över. Tänk dig nu att du över en planta lägger på ungefär en diameter, 1-2 meter, beror ju på hur stor plantan är, med löv, tjockt, tjockt, tjockt. En halv meter eller så. Och sen så lägger du en fiberduk för att hålla det på plats. Så att inte löven blåser bort. Så har du ju skapat dig liksom som en fluffig miljö där under, och som kan hålla lite på värmen. Bor du då längre norrut, så får du kanske dessutom ett stort snötäcke på det här. Och det kanske gör så att den här plantan som du nu gärna vill ska överleva, som är åt det exotiska hållet, normalt sett överlever den inte i Sverige, men du vill gärna det, så är det ett bra sätt att dämpa kylan för dem. Och vi här nere har ju inte så mycket snö vanligtvis, men längre norrut har man det. Det här tricket hade jag ju inte använt på en planta som nu har ett grenverk eller så. Att lägga en fiberduk ovanpå det kan göra att snötyngden, om man får någon, blir för stor. Så att i vissa fall så funkar det här alldeles utmärkt. Ja, det tricket hade jag även använt på sånt som är nyplanterat sent på hösten. Om du nu sätter någonting som är lite åt det exotiska hållet, låt oss säga att du bor zon 2 och du sätter en buske som är kanske bara zonhärdig zon 1, för att du har ett så bra mikroklimat i din trädgård. Då kanske du ska skydda den på samma vis, att täcka in mycket av jordytan med fluff då. Du kanske ska skydda den mot strålningsfrost genom att dra en fiberduk över plantan då, så att den inte blir så utsatt. Det kan man också roa sig med. Det är inte alltid så snyggt.
Jag satt och tänkte på något annat. Vi pratade här om grejer som vi pratade om, vår lilla agapanthus som vi kanske fick packa in, för vi kan inte ta in den. Alltså, när det gäller material att packa in den i. Alltså, vi har ju pratat mycket genom åren om här fiberduken, den här duken som man, växtduken som man slänger över. Men plast, tänker jag, liksom ett plasthuckle, liksom, visserligen andas det är inte så jäkla mycket, men...
Nej, och det är väl det som är kruxet, att det inte andas. Alltså det kan ju bli för instängt, så plast skulle jag inte rekommendera någonsin. Om du inte, låt oss säga, nu har du en fantastisk, någonting, som du tänker att, det packar in i plast, så kan det ju bli en sån liksom pest här där inne, för att det blir för tätt. Alltså att andra trivs väldigt bra under plasten, men växten gör det inte. Att det blir helt enkelt för fuktigt och svamp och mögel och sånt under det då. Men däremot om du bygger ett hus runt en palm som du har köpt, så det blir nästan stort som ett mindre växthus. Ja, då alltså sån kanalplast kan man ju bygga upp. Det är en kille som gjorde i, jag vet inte om han fortfarande gör det, men han gjorde det förr inne i Staffanstorp. Han hade en massa exotiska växter som han byggde hus om på vintern och så. Så att man kan ju göra det olika ambitiöst. Men att vippa in någonting i plast, nej.
Nej, det tycker inte. Ja, men jag tänkte just det. Det var bara liksom just när man hittar vad man har till hands liksom hemma.
Ja,
i.
Men fiberduk är ju... Att köpa fiberduk av lite tjockare kvalitet är... bra i det här sammanhanget framförallt, för att då kan du ju återanvända det. Jag har ju samma fiberdukar.
Så du bara rullar ihop liksom?
Ja, skakar av dem, rullar ihop dem, lägger in dem. Och sen kan jag ju i och för sig använda det till sådder på våren och sånt också och lägga över. Men fiberduk är ofta bra till många saker. Och man kan bygga... Tänk dig att du har... Nu har du satt en exotisk bambu.
Ja.
Ja. Och den satte du nu i, här på hösten. Ja. Och så vill du hjälpa den över vintern. Ja, då är det rätt smart. Och det gjorde inte jag första vintern med mina bambusar. Nej. Men jag har gjort det sen med vissa. Ja, då vippar jag in dem i fiberduk för att skydda dem. När det kom snö så la sig hela kalaset. Ja, alltså bambu allt med snötyngden på. Tack vare att jag hade gjort något så dumt med fiberduken då. Så nu bygger jag som tippis istället. Alltså...
Alltså sådana som är kona arter.
Just det, några pinnar och sen så binder ihop dem i toppen så blir så står det i alla fall upp istället för att alla de här tippisen låg då när det ser roligt ut, men det var dumt.
Jag tänkte sist här med, alltså när det gäller övervintrande och så vidare, de här som vi pratar om som tar stryk av den tidiga vårsolen och den kärnade marken.
Det är också en sån som vi flaggar för redan nu. Att återigen, fiberduk i beredskap, det går ju bra med säckväv eller någonting sånt också.
Ja.
Men står lagerhäggar, rhododendron och även barrväxter, vissa av dem, i soliga lägen så är det bekymmer för de plantorna att övervintra med en skönhet i behåll ibland. På grund av att marken är frusen, solen strålar. Och det blir lite konstiga signaler till växten. Så den hade jag ju lagt över. Även om det inte är så snyggt så kan man unna växten det. För den blir snyggare över resten av året än att man får såna här brännskador då tidigt på våren. Och de kommer ju när solen börjar lysa lite mer. När man själv kan sitta där vid väggen du vet, i februari och tycka att det är ganska mysigt.
Ja.
Alltså, då är det, har det varit hög tid ett tag att täcka över de här växterna då.
Hur står det till då? Hur står det till, Annika?
Hur står det till?
Hur var det här då?
Inte ont i halsen. Men en hel del som har frågat om gula blad.
Ja, de dyker ju upp.
Ja, de dyker ju upp. Och då tycker många att det är naturligt att träd fäller bladen. Och det vet man liksom att så är det. Nu kommer alla träden att fälla. Men då är det en del som har varit oroliga att även rhododendron och lagerhängar och så har. För de ska ju inte fälla bladen. De ska ju stå med bladen kvar. Men det är inte... Alltså det är ganska normalt. Blir lite olika mycket beroende på vad det är för jord och fuktighet och så också. Men det är normalt med gula blad både på lagerhägg och på andra. För att de har ju inte samma blad hela livet.
Så att de byttar lite grann, ömsa bladet.
De byttar, men den stora, i det stora hela så ser de ju gröna ut hela året. Så att helt gulnande blad under växterna brukar normalt sett inte vara något som helst problem. Mm. Så det kan vi glömma.
Alltså, jag vet att jag råkade ut då, jag tror att när vi började den här podden för ett gäng år sedan, att jag hade just en av mina lagerhäggar alltså, som tog lite stryk där under vintern. Men den repade sig faktiskt. Det tog lite tag, men den repade sig. För det var mycket både blad som blev dåliga och det såg alldeles eländigt ut.
Ja, ja men det ser du. Ja. Och då hade man ju kunnat undvika det. Och sen är det ju klart, det finns ju de som tycker att det är så rackansfult att täcka in en växt i 2 månader när det är soligt så att man avstår hellre. Och en hel del, alltså till exempel lagerhäggar, kan man ju reparera genom att skära bort det som är fult. För de skjuter ju ofta tacksamt nya skott. Men alla är ju inte lika lätta att locka fram ny skönhet i. Som lagerhäggar då.
Vi har ju ett fortbildningsuppdrag i det här programmet också. Därför brukar vi ibland fråga oss, visste du att... vad då för någonting?
Jo, då tänkte jag, alltså det här visste du nog kanske. Att vissa växter kan ju allting ovan jord dö. Mm. Mm, en pion till exempel.
Men under jord?
Så kommer den upp igen till våren.
Ja.
Mm, men då är det så att vissa andra, även buskar, kan dö alltihopa ovan jorden. Och nu är jag lite framme i där i mars, april, maj nu med de här. Så till exempel om du har en buske som ser alldeles död ut och som heter syrenbuddleja till exempel.
Ja.
Ja. Så behöver det inte innebära slutet för den. Utan det är då man ska ta fram sitt lilla tålamod. Och så ska man vänta. Och sen ska man klippa ner den. Och så skjuter den från liksom, de underjordiska delarna. Så man ska inte bli så...
Så man ska ha lite iskyla där.
Ja, absolut.
Och sen har vi en liten yta som vi försöker... Förlåt. Sen har vi en liten yta som vi försöker hitta olika sätt att odla och skapa olika... fyra kvadratmeter, vad kan vi göra på fyra kvadrat idag?
Jo, nu tänkte jag så här. Någonting som jag är lite fascinerad av, det är många... Och nu har jag en fördom här som jag tänker ventilera i programmet. Män och gräsmattor är ju en speciell kombination. Ja. Den är väldigt tät och den är väldigt viktig för många män att ha en snygg gräsmatta. Frågan får jag alltid av män, jag har aldrig fått av en kvinna. Så nu tänkte jag så här, att för de som nu vill ha en jädrigt snygg gräsmatta så ska vi nu använda 4 kvadrat. Och sen kan den andra gräsmattan få vara sån som folk har mest vanlig. Men den här ursnygga 4 kvadratmeter gräsmattan.
Golfgreen.
Ja, precis. Hur visste du det?
Jag bara kände på mig.
Nu gör vi en upphöjd bädd där man kan få den snyggaste gräsmattan av alla. Och är den...
Och så är resten skabbigt runt omkring.
Nej, eller? Det behöver det inte vara. Det kan också vara fint. Men du ska ha det finaste av det fina. Ja. För hela den här konstruktionen nu är en upphöjd till ungefär, tänk dig, 45 centimeters höjd. En bänk som är en meter djup.
What's the point, säger jag då bara.
Alltså?
What's the point?
Jo, the point är... En meter och så i vinkel en meter. Och så gör du nu detta så fantastiskt bra så att det är, vad heter det, där man puttar ner bollen i hålet. Där är det ju så tätt det gräset så att man kan ju gå på det. Och, alltså, så den kvaliteten ska vi nu ha på detta. Och så blir det som en bänk.
Ja.
Så man kan sitta på den. För då har vi en väldränerad upphöjd gräsmatta som man kan lägga allt krut på vad det gäller klippning, gödning, skötsel, vattning, allt. Och så blir det en skitsnygg bänk. Och så är det vackert trä, eller ja, den skulle kunna vara i stenmur också, men det tar för mycket yta. Vad tror du om det?
Man kan ju börja där och sen kan man ju jobba sig ut i trädgården och ta bit för bit så att det är bara golfgreen över hela gräsmattan.
Ja, precis.
Ja, så tar vi ett steg här, för att är det någonting som stör mig, men man nu ändå ska engagera sig i sin trädgård och kalla det manligt eller icke, men jag säger ju bara en sak som är säker, att alltså, alla de linjer och att det är fräscha liksom, att det är liksom knallgrönt, välklippt, jämnt, inga liksom ojämnheter i gräsmattan. Ja, men det är ju det man vill ha, det är ju en tydlighet på något sätt.
Ja, men då kan du få det i den här lilla bänken.
Men bara och lite, varför inte över hela?
Jo, självklart kan du ha det över hela, men ofta så pratar jag ju med par.
Ja,
och då är det så att man har olika idéer och ambitioner och så.
Kvinnan och säger
att hon vill ha blommor och hon vill ha växter. Mannen, hon vill ha grönsor, att han vill ha en snygg gräsmatta.
Okay.
Ja, den ska klippas och så. Och så när jag då börjar berätta lite om vad som krävs för att man nu ska kunna förbättra den här gräsmattan som vi då står på, som kan vara mer eller mindre snygg, så är det så att då tycker de flesta att det ska göras en gång och sen räcker det.
Jag skickar ett gott råd till alla er ute, att ni som är, alltså, känner att ni vill engagera er i en gräsmatta, min gode vän Melker som har Instagram-profilen Gräsrebellen, han har liksom engagerat sig, gått liksom från noll till ingenting och blivit überexpert på att få den perfekta, tajta, snygga gräsmattan. Så där kan ni få lite tips om ni vill ta det till nästa nivå. Men hörni, alltså, var jätteroligt och var spännande. Alltså, jag sitter här och räknar avsnitten och jag ser att nästa vecka, höll jag på att säga, eller nästa vecka när vi släpper, då är det avsnitt 100.
Ja. Ja. Kan du fatta?
Ja, alltså jag har bokat in blåsorkester, champagne, det blir lite pinnamat, kungen kommer och klipper. Nej, men alltså det blir... Vi har i alla fall bokat in Emma Berg som kommer med oss här nästa gång.
Ja, Emma och jag ska, och du ska prata smak och smaklöshet. Låter inte det lovande?
Ska jag stå för smaklösheten eller?
Nej, vi ska nu vända och vrida på detta begrepp till någonting positivt.
Okay.
Så det är inte alls dystert utan det är faktiskt ganska trevligt tänker jag. Och så ska vi ha en tävling. Ja. Man kan vinna presentkort på Flyinge Plantshop.
Hoppla.
Och man behöver inte ens svara rätt på alla frågorna för vi kommer alltså,
tävla ut bland olika frågor.
Ja.
Det kommer att klarna nästa avsnitt helt enkelt.
Ja, ja, kommer det inte det?
Klockrent. Mm. Och hörni, har ni några frågor eller några kloka tillrop eller positivt som negativt, hör av er via vår Instagram eller vår Facebook-sida så ses vi avsnitt 100 om ett par veckor.
Trädgårdssnack.